lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Jajamän, då är Militärsnack tillbaka och idag så är det jag, Henning Svedberg, som sitter vid mikrofonen. Och löjtnanten, han är tyvärr sjuk, han hade velat vara med, han var planerad att vara med, men han drabbades av covid och har legat hemma och mått riktigt illa pyton. Han hälsar så mycket att gå och vaxa er, för det här vill ni fan inte ha, citat slut. Idag ska vi prata om ett underhållningsnära, eller ett riktigt underhållningstema, och det är spel som rör det militära och om krig. Och där finns det ju ganska mycket att plocka ur, och till det har vi tagit en riktigt spelkunnig kille, Daniel Frostberg, som jobbar som spelutvecklare och har så gjort under en rätt lång tid. Han är en kille som kan. Jag tänkte också säga att det här avsnittet går ju ut redan under onsdagen den 22 november till de som är Patreons, medan alla icke-Patreons får det på fredag. Så, ni som är Patreons håller för öronen en liten stund här, för jag tänkte berätta för de som inte är Patreons att för 20 spänn i månaden, 19 spänn, så får ni avsnitten lite före, ni slipper reklamen och ni visar dessutom att ni stöder mig och löjtnanten i vår produktion av podcaster. En liten ekonomisk klapp på axeln, 19 spänn, mindre än en starköl i månaden. Vi tackar så mycket för er som är med och är Patreons. Och nu hoppar vi över till intervjun med Daniel Frostberg om krig och det militära i spelens värld. Njut! Ja, men då sitter vi här och jag har Daniel Frostberg med mig. Välkommen!
Tack så hemskt mycket, Henning. Kul att se dig.
Detsamma. Hörru, jag tänkte, de som lyssnar på oss och som inte ser oss, de vet inte vem du är. Ska du börja med att presentera dig vem du är?
Ja, jag heter alltså Daniel Frostberg. Jag jobbar inom spelbranschen. Jag har gjort så sedan, ja herregud, det är 2007 tror jag. Och jag har jobbat med olika plattformar. Jag började på Grin där vi gjorde spel till PlayStation och Xbox, och därifrån så gick jag vidare till mobilspel, och nu sitter jag på ett bygge som heter Resolution Games och gör spel till VR.
Okej. Kul. Hör du, vi skulle prata spel som rör militära grejer och krig.
Just det.
Och jag tänkte vi börjar väl att titta lite bakåt, alltså tv-spelens eller datorspelens gryning. Vad såg vi där som är värt att tänka på att ta upp?
Det beror på hur långt bak man vill gå. Om man vill gå hela vägen tillbaks till Higginbothams Tennis for Two 1958, som spelades på en sån här oscilloskop, du vet.
Två paddlar en boll.
Ja, men precis. Alltså, det var ju ett helt analogt spel. Och de första spelen som kom där kring, de spelades väl på såna här stora superdatorer. Som kanske inte, de är väl inte vassare än en miniräknare idag. Men såna här datorer som användes för ja, alltså, ballistisk beräkning och kodknäckning och sånt där. Ja, alltså det var ju liksom trevande försök att prova någonting nytt. Och sen så kom ju Space Wars där från MIT. Och sen så kom Pong och sen så var det liksom igång. Men okay. Just krigsspelen, ja, alltså de har ju kommit lite tricklande så där allt eftersom.
Vi pratar väl Amiga, Atari och tidiga PC.
Precis, precis. Alltså det är svårt att säga vilket var som var liksom det riktiga, alltså första riktiga krigsspelet så som vi känner dem idag. För det som används idag inom militären är ju liksom, ja, det finns ju specialiserade liksom spel som bara tränar soldaterna på ordergivning eller liksom, ja, taktik, strategi och liksom specifika saker så här. Men så om man tittar på spelen som kom i början, man får väl liksom pussla ihop alla element för att få en, liksom en helhetsbild av ja, vilka spel som var först, så att säga.
För jag själv minns ju, det bland de första spel som jag spelade överhuvudtaget hette M4 Sherman och var då lådor som körde mot andra lådor på Amiga. Och det var, det var väldigt spännande men väldigt taskig grafik. Men det första spel jag verkligen minns som var något, det var ju Wolfenstein 3D.
Japp, precis. ID Software, ja. Ja. Det var det absolut första FPS-et som kom där innan, ja, sen Doom och Quake och alla de här som liksom satte igång hela FPS-genren, ja. Rolig bifakta är ju att jag jobbade alldeles nyligen med Tom Hall som var programmeraren på ID Software och låg, var en av de som låg bakom Wolfenstein. Så att, hade man, vi hade många långa samtal om hur det började, så att säga. Men det där spelade jag också jättemycket.
Det var jättekul.
Ja, det var superroligt verkligen. Och jag kommer ihåg att det fanns ju gömda områden på varje bana. Jag vet inte om du minns det.
Ja.
Så jag kommer ihåg att jag har fått 100% completion rate på hela det spelet. För att jag sprang snett mot väggen i varje bana och tryckte på knappen hela tiden. Tills jag hittade allt. Så att, ja, det där har jag spelat igen ordentligt.
En grej jag tycker är kul med det är att sista bossen är ju då givetvis Adolf Hitler själv. Och vad han gör det är att han heilar emot det. Och det är det farligaste som kan hända.
Det är mycket farligt. Men det, jag tror det har inte det lite att göra med att han är i någon form av sån här mech-suit också. Jag vet inte hur historiskt korrekt det spelet är. Men jag har inte sett några sådana bilder. De höll ju på med ganska konstiga experiment mot slutet framförallt. Men just mech-suitet tror jag inte. Helt akkurat.
Alltså... Det där var ju ett first person shooter då och sen har det funnits en del strategi- och taktikspel och sånt där. Mm. Hur mycket av det gamla, så finns det någonting som det gamla har tagit med sig in i nutiden?
Ja, alltså, jo, men, alltså, strategi och taktik är väl i viss mån tidlös skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, jag menar, du kan ju gå hela vägen tillbaka till schack eller liksom, ja, de väldigt tidiga liksom, krigslekarna som man hade med officerare. Bland annat i Preussen var väl de första som hade de här moderna krigslekarna, eller krigsspelen som var liksom strategiska brädspel i princip för att lära officerare hur man liksom ska flytta sina trupper på slagfältet. Och det var ju på 1800-talet, så att det går ju väldigt långt bak.
Mm. Ett litet större risk alltså?
I princip, absolut. Alltså, du vet, allt det här har ju haft inverkan. Och de första spelen som kom i den här genren, det var ju egentligen alltså, glorifierade brädspel som man bara hade liksom digitaliserat på sätt och vis. Så vet du, vad ska man kunna säga? Första RTS-et är väl det som man kan tänka sig. Alltså, RTS står ju för real-time strategy. Det innebär då alltså att man spelar i realtid, det är inte turbaserat. Det är inte så att du gör ett drag och sen jag gör ett drag, som i schack till exempel. Mm. Utan allting sker i realtid, så att om du är snabb så kan du alltså med att utföra dina ordrar så kan du ha ett övertag över din motståndare. Och det första RTS-et som...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Som kom var väl egentligen det var väl Dune 2 tror jag var det. Och sen så var det väl Warcraft och Starcraft som populariserade genren. Men det är ju väldigt väldigt strategiskt och taktiskt. Och så kan man ju se ganska stora paralleller till liksom militära operationer där man liksom man kan göra liksom pinch maneuvers och man kan ligga i bakhåll och man kan överköra fienden och sådär. Så det finns ganska många paralleller att dra.
Mm. Jag minns ju själv ett spel som Commandos kommer jag ihåg, för jag vet så här, man ja. Ett spel där man då brittiska soldater som man såg i någon form av helikopterperspektiv och gav dem order att springa fram vid rätt tillfälle när tyskarna inte såg dem.
Just det. Men var det tur, var det turbaserat? Jag känner igen det, men var det turbaserat eller var det realtid?
Det var nog inte tur överhuvudtaget. Du hade bara ett flöde av grejer bara du skulle göra i rätt ordning.
Okej. Men så det fanns liksom en perfekt lösning så att säga på pusslet?
Ja, precis. Och sen så vet jag att du har spelat en hel del Hidden and Dangerous. Som också varit väldigt... verklighetstroget kanske inte är, men jag tycker att vi börjar närma oss någonting som är någon form av verklighetstroget.
Oh ja. Det är nog ett av de första spelen som jag verkligen kände att men det här känns nog ändå på riktigt. Liksom. Det var nog så här det var. Mm. men där har vi just det här med liksom att placera ut liksom sina enheter på strategiska platser och sen så ja, utföra någonting liksom synkroniserat. Liksom. Så det finns väldigt mycket av det där, det taktiska. Vi har ju snackat om Hidden Dangerous ganska mycket du och jag i ja. År. Det är många roliga referenser till Storkisken. Ja. Det var ju väldigt buggat det spelet, det är ett under att man tog sig igenom det faktiskt.
Ja, jag kommer ihåg, man var någonstans runt Bergamo och kröp i bergen. Då kunde man ramla genom berget ut i intet.
Ja, det bland annat kan jag säga. Det fanns värre buggar än så. Ibland på vissa ställen kunde man inte lägga sig ner på marken utan att flyga upp i luften 300 meter och sen så ramla död ner på backen igen. Mm. Och sen så hade vi ju förstås den osynliga stortysken som vi båda känner till.
Du lurade mig att tro att det var något uppdrag när man skulle retirera och så kom det ett gäng tyskar. Man skulle fly i en PBY Catalina.
Just.
Precis.
Ja, och fan,
sa
du
att det skulle komma någon stor tysk så att jag lyckas knäcka där och skjuta alla tyskar. Så började jag leta efter mig bland de här tyska liken som låg i driva efter någon som var större än någon annan. Och det var ju ingen som var det.
Det var inte, du hittade inte. För jag såg honom. Eller så har jag hittat på det här.
Ja, du har hittat på det där.
Ja, det är mycket möjligt. Alltså, men jag kommer ihåg att det var en osynlig stortysk. Mynningsflamman var 3 meter över marken. Men när man besegrade honom och gick och kollade där bland kropparna så låg det en jättestortysk där, mitt bland alla andra.
Mm. Men det där var ju en början och jag vet att det kom något någonstans runt 00 så var det ett spel som var för flera personer som då var, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det hette nu. Jag vet att du tyckte det var väldigt bra och intressant, man flög helikopter och man var individer och fienden kunde flankera en på olika sätt varje gång så det var någon form av fungerande AI i det.
Mm-hmm. Vad kan det här, kommer du ihåg vad det var för sätt?
Ja, det var 80-talet eller 70-talet.
Ja, men då var det Operation Flashpoint. Måste
just,
ha varit
så heter det. Ja,
ja. Yes, det är alltså det är en, kan man väl säga, en spirituell fortsättning på det spel som jag spelar idag faktiskt med mina vänner som heter Arma. Det är ju väldigt verklighetstroget kan jag säga.
Det som skiljer det ifrån, för jag provade det själv när det kom, är ju att de flesta spel vet man kan förutspå vad fienden ska ta vägen och vad han ska göra. Men här kunde man ju inte det. Det var ju slumpgenerator eller vad det var. Det var i alla fall att fienden var ju listigare än i tidigare spel.
Jo, precis. Och fokus i de här spelen har ju legat på realism. Och så att när man i andra spel kanske kan tåla 5, 10, 15, 20 skott liksom, på kroppen. Så här dör du om du blir träffad olyckligt liksom, ja. på med en gång. Och så har du hela liksom, det här sjukvårdssystemet med tourniquet och jag menar, så första hjälpen och så här. Men också AI:n då, alltså artificiella intelligensen som, ja, som använder sig av liksom riktiga liksom strategiska och taktiska manövrar. Vilket gör att det känns väldigt verkligt på ett helt annat sätt. Mm. Men de här spelen är ofta mycket långsammare också än liksom, andra skjutarspel. Som ofta lever väldigt mycket på sin hastighet och liksom rörlighet så här. Alltså jag tänker på spel som Quake och ja, i viss mån även liksom Counter-Strike och liksom, ja, alla de här moderna spelen som är mer mass market. Mm. Så det är lite nischat, men det blir ju en helt annan upplevelse när du smyger genom skogen och så helt plötsligt så kommer ett skott och du bara slänger dig i ren panik ner på backen och liksom och ropar till dina kamrater, ja, var skottet kommer ifrån och liksom, alltså det blir en helt annan stämning. Och i det senaste som jag spelar nu då, Arma till exempel, så det utspelar sig också på 80-talet. Och anledningen till att det är en ganska bra brytpunkt för sådana här spel är att efter 80-talet, alltså 90-2000 och framåt, så har ju tekniken utvecklats så himla mycket. Mm. Så att du får ju så jättemycket hjälp av liksom, tekniska lösningar som liksom, drönare, satelliter och liksom, GPS och hela den biten. Men alltså om du har en brytpunkt runt mitten, slutet av 80-talet och bakåt, så blir allting mycket mer analogt. Mm. Så att en sån här väldigt liten detalj som att du inte vet var på kartan du är, utan du måste faktiskt ta upp kartan och läsa den och jämföra med objekt i din omgivning.
I terrängen, ja.
Ja, men precis. Och använda kompass liksom, och hela den biten. Det ger ju en helt annan liksom, spelupplevelse än om du hade haft alla de här tekniska hjälpmedlen. Mm. Det är en väldigt rolig incident som hänt. Ja, det har hänt mer än en gång, kan jag säga. Jag och min kompis, vi skulle göra en sån här pincettmanöver då. På ett läger i senaste här Arma 3 Reforged, tror jag det heter. Vi skulle göra en pincettmanöver i alla fall på en by, och det var i dunkelt mörker. Mm. Vi positionerade oss, tyckte vi, på helt rätt platser. Och sen blev jag beskjuten. Så att vi hade ju uppenbarligen blivit påkomna, i alla fall jag. Så jag besvarade elden, eller medan jag ropade då till min kamrat att jag blev beskjuten. Han bara, ja, jag blev också beskjuten. Och det är ju självklart så att vi höll på att skjuta på varandra. Mm. För han hade sett då någon rörelse i en buske, liksom, och det var ju jag då. Och det här hade ju inte varit möjligt om vi hade liksom sett varandra på kartan eller liksom hade sett indikatorer på vem som är vem och sådär. Så att det...
Då har vi nått en helt ny nivå av realism.
Mm. Absolut. Ja, jo, absolut. Och det, ja. Det är ju där vi är idag. Alltså, spelen har ju kommit så pass långt nu så att från 2000, mitten av 2000 någonting och framåt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så har ju även armén fått upp ögonen för spel som hjälpmedel liksom i sin utbildning av soldater. Och där finns det ju en mängd exempel på just renodlade liksom, militärsimulatorer. Som används i utbildningen, särskilt av amerikanska militären. Då. Så där finns det ju en hel uppsjö av olika hjälpmedel som man tar till hjälp. Och, ja, dels då de här spelen som vi har räknat upp, finns några andra exempel. Det finns ett som heter America's Army till exempel, som är en seriespel. Som är specifikt byggt för ändamålet. Men det, jag tror det har även släppts som en kommersiell produkt. Säkert för att rekrytera folk och liksom få ungdomar att tycka att det här är jävligt coolt. Liksom.
Ja. För jag har en anekdot i det här, och det är det att när jag gick med i hemvärnet. Mm-hmm. Så spelade då lanade de på hemvärldsgården och spelade mot några knattar som då spöade skiten ur mina kollegor. Mm-hmm. Och de gång på gång så knattarna var för snabba och duktiga på att spela. Tills någon i gänget sa, men vad gör vi? Vi spelar ju inte som vi har lärt oss att strida. Och nej, sen de hade växelvis framryckning och liknande, då knäckte de knattarna varje gång.
Exakt.
Så att det går ju verkligen att använda det här som ett utbildning i tänk.
Absolut. Absolut. Ja, och det ser man ju också om man spelar de här moderna militärsimulatorerna som det är tänkt, helt enkelt. Så som man har blivit utbildad. Mm. Det märker vi när vi spelar nu. Liksom, så om du bara rushar in i ett läger så blir du överväldigad ganska fort. Liksom. Mm. Medan om du kör växelvis framryckning och du har ljud och ljusdisciplin och liksom allt sånt där, så ja, då går det mycket, mycket bättre. De som spelar mer professionellt de här militärsimulatorerna, som inte då är en del av militären, utan de spelar för att tävla. Liksom. De rör sig nog med bara kanske en halv meter i sekunden. Alltså, du vet, de kryper verkligen fram.
Okay.
Och, vet, och de är så pass sofistikerade idag, de här militärsimulatorerna, att till exempel att du ska inte gömma dig bakom sten, till exempel, om du blir beskjuten. Alltså, för då kan flisor flyga upp och liksom förblinda dig och alltså, okay, sådana saker.
Ja.
Det är så pass avancerat. Och sen så får man alltid liksom, man får beräkna liksom kulornas banor och liksom vindriktning, och det är, liksom, ja, det är hela faderullan.
Det är i det närmaste det verkligheten då, menar du?
Ja, absolut. Och framförallt om du spelar mot mänskligt motstånd.
Ja.
Då är det ju en tänkande individ bakom varje gevär. Liksom.
Mm.
Så då blir det ju så verkligt som det går att göra egentligen.
Mm.
Men nästa steg blir ju då förstås VR.
Och VR och AI, va?
Ja, precis. Alltså VR och MR som är mixed reality. Vilket innebär att ja, du ser en del av din verklighet runt omkring dig. Men du har liksom applicerat grafik från spelet ovanpå din verklighet. Så att om du har ett bord till exempel så kan det stå en gubbe på bordet. Så du ser ditt riktiga bord, men det står en virtuell gubbe på bordet. Men det där har man ju börjat med också. Med VR. För det är ju en helt annan nivå av inlevelse. När man har liksom, när man är inuti spelet med hjälp av de här VR-glasögonen. Och det har man ju också börjat med i amerikanska armén. Jag vet inte om man gör det i den svenska än eller någon annan. Men det, så det låter jag vara osagt. Men där har man ju helt enkelt... Man sätter upp en kanske en basketbollstor plan ungefär. Som man då mappar med hjälp av de här headseterna. Och sen så sätter man två lag och sen så får de liksom strida i realtid mot varandra. Och det blir ju en helt annan femma.
Jag måste fråga, alltså, när det är så här verkligt, då måste du få fysiska, verkliga stresspåslag i spelet. Mm. Skulle man kunna drabbas av posttraumatisk stress av att spela dataspel med så pass verkliga miljöer?
Oj, bra fråga. Det är ju intressant för mig som gör spel till VR. Det har jag faktiskt inte reflekterat över. Men jag vet ju att alltså, skräckspel i VR är ju... De är väldigt påtagliga. Det är faktiskt ganska enkelt och billigt att göra skräck i VR. Just för att du är så pass närvarande. Så att det räcker med att man bara gömmer en gubbe bakom ryggen på dig. Mm. Och sen så är det någon som viskar i ditt öra och så vänder du om och så står det någon där. Alltså det, då, så har man ju liksom skämt livet ur spelaren. Så att det är så pass, det kan bli så pass verkligt. Så det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt att man kan... Alltså om man lyckas få det verkligt nog. För att i dagsläget så är det fortfarande lite av en verklighetsvägg skulle jag kunna kalla det. Där man klart och tydligt ser att det här är inte på riktigt liksom. För de enheter som, alltså de VR-enheter som finns ute på marknaden idag, de är inte kraftiga nog för att kunna rendera verklighetstrogen grafik på det viset. Men den utvecklingen går ju bara åt ett håll som allt annat liksom. Så att det dröjer nog inte länge innan vi är där. Och då kan jag verkligen tänka mig att man kan drabbas av både det ena och det andra.
Jag vet att du är ju lite bunden bakom ryggen med vad ni jobbar med och vad som kommer och sådär. Men kan du rent generellt kika lite i kristallkulan vad som kommer närmaste tiden som kommer vara revolutionerande från idag?
Ja, alltså nu är det ju officiellt att Apple ger sig in i VR-sfären och striden om VR. Så det tror jag kommer driva på utvecklingen ganska rejält. Jag är övertygad om att sladdarnas tid kommer vara förbi. För de som känner till VR vet att det finns lite olika uppsättningar. De tidigaste VR-apparaterna som kom nu i den här andra vågen, de var ju fullt uppkopplade med sladdar och liksom kameror som var tvungna att vara uppsatta. Och, och det har man ju gått ifrån nu med hjälp av Metas Quest-maskiner. De är liksom helt innefattade i apparaten själv så att säga. Så du behöver inga liksom externa sladdar eller vara uppkopplad till datorn. Allting sköts in i apparaten.
Det är enheten som är allt alltså?
Enheten är allt, ja precis. Där är ju problemet att alltså, för att komma upp i de här liksom grafiska nivåerna som jag pratar om för att göra det mer och mer verkligt så krävs det mer processorkraft. Och ja, att balansera det jämfört med liksom vikten och kostnaden för enheten, det är nog ganska svår balans. Men utvecklingen går framåt så att det kommer ju komma liksom. Så framtiden kommer vara sladdlös definitivt. Jag tror även att i större och större mån så kommer man inte behöva kontroller i samma utsträckning.
Nej.
Kontroller är bra på ett visst sätt, för att det är någonting väldigt taktilt att hålla i, och liksom det är mer så att säga binärt. Du kan trycka på knappen eller inte trycka på knappen liksom, och du kan använda styrspakar och sånt där. Men det man har börjat med nu liksom är ju hand tracking då, där man registrerar handens rörelser och kan utföra saker. Så det kommer komma mer och mer. Grafiska utvecklingen som sagt kommer ju bara gå framåt, så det kommer mer och mer verkligt. Det man inte riktigt har lyckats lösa och som man trodde skulle vara liksom, kanske inte trodde skulle vara en så stor fråga, är ju det här med åksjukan. För när andra vågen VR kom nu i början på 2010-talet var det väl då? Så trodde man ju så här, VR kommer ju revolutionera varenda spelgenre liksom. De här hemkonsolerna som liksom Nintendo, Xbox, PlayStation kommer inte ha en chans mot VR, för du är inne i spelet. Det man inte riktigt räknade med var ju liksom att man blir åksjuk väldigt lätt i VR. Och det har ju att göra med liksom att dina synintryck och liksom innerörats balans liksom stämmer inte överens. Så det blir en konflikt i hjärnan. Så du blir åksjuk när du rör dig i spelet men faktiskt står still i verkligheten. Så det där har man ju liksom... Jag har ju varit en del av att försöka lösa det problemet. Men det är ganska svårt. Och det som man har liksom nästan kommit fram till är att man får bara köra. Liksom, helt. Man får köra VR tills man inte mår illa längre. Liksom. Och du hör ju själv, liksom, det är en ganska hög tröskel för liksom mer oerfarna spelare. Det är ganska mycket att begära av någon liksom så här, men du har aldrig testat spel förut, nu ska du få testa VR, du kommer må skit i 3 veckor, men sen kommer det vara bra. Alltså det är ganska högt jag skulle ta sig över. Och sen så har man väl, vad är det mer? Men det är lite så. Så att det finns lite utmaningar. Och sen så är det självklart, det är inte alls alla spelgenrer som gör sig bättre VR.
Nej.
Utan det är ganska begränsat till och med.
Alla simulatorer och sånt kan jag tänka mig bli bättre. Ja. Schack blir ju inte bättre förmodligen. Men just flyg har jag provat en del själv och just upplevt den här fruktansvärda åksjukan som man drabbas av. Men samtidigt ger det ju så mycket mer till spelet.
Jo, absolut. Men var har du testat, alltså vilka simulatorer har du testat? Har du varit på den här i Linköping? De har väl någon flygmuseet där?
Ja, jag har flugit en sån som har då varit stillastående, men jag har flugit med Oculus och War Thunder har jag kört. Och det har varit riktigt, riktigt bra. Det har varit verkligen... det kommer ett kommande avsnitt, så ska vi göra en liten flygsimulator-grej här med löjtnanten och mig. Så att jag ska inte berätta mer om det nu, men det kommer sånt.
Ja. Ja, nej, men det är svårt alltså. Och sen så... Sen en annan faktor att räkna in är ju liksom att det här med att sätta på sig ett liksom headset är lite tradigt i sig. Och sen så isolerar du dig från alla andra, så att du har ju inte den här gemenskapen längre, och ingen ser vad du ser. Så att det är ganska ganska komplicerat nöt att knäcka. Men simulatorer definitivt. Det finns ju, som du säger då, som du nämner, flygsimulatorer. Det finns ju stridsvagnssimulatorer. Bilspel är ju en annan sån där som funkar väldigt bra i VR. Det kommer gå framåt med VR. Det kommer kanske inte gå så fort som man hade önskat, för att det finns fortfarande väldigt stora trösklar att ta sig över. Men när vi når dit så kommer det vara, ja, det kommer ersätta väldigt mycket av det som vi är vana vid när det kommer till spel.
Jag vill komma tillbaka till den här sladdlösa enheten du hade på huvudet, som du sa att den var väldigt, väldigt dyr med tanke på att du behövde ganska mycket processorkraft. Vad pratar vi för pengar ungefär?
Jag tittade ju lite i spåkulan där. Just nu så är ju liksom så här, ja, de enheter som släpps, som finns på marknaden idag, är väl inte, de är ju överkomliga, ska jag säga, för gemene man. Så de ligger väl på kanske en, vad kan det vara, en 2-3 tusen eller någonting.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skulle du ha en, skulle du släppa en enhet idag som ja, faktiskt renderar ungefär samma grafiska kvalitet som konsolspelen kan klara av, då skulle du nog titta på många fler tusen.
Men får jag jämföra det med en motorcykelhobby till exempel, eller en hästhobby? Ja. Ska du ha häst, stall, ridkläder, försäkring och allt vad du kan ha, samma sak vad det gäller motorcykelkläder, motorcykel och drivmedel och allt vad det är. Så jag menar, har du den här hobbyn att du och dina kompisar vill flyga flygsimulator med varsin Messerschmitt 109 eller någonting och flyga i rote och vad ni nu vill göra, så är det ju sett ur det ljuset inte speciellt dyrt.
Nej.
Och närmast helt ofarligt också.
Ja, exakt. Och så är det ju, absolut. Det finns ju sådana spelare som bara fokuserar på just en nisch, liksom, eller spelar ett spel, precis som du beskriver. Så det tror jag definitivt. Alltså, jag menar, du förstår ju vad det skulle kosta att ha, alltså, flyga Messerschmitt som hobby.
No.
Det hade varit ganska saftigt. Men så definitivt, och det ger ju en bredd förstås som du inte har. Du kan ha flera sådana hobbies eller liksom, men det är ju förstås, alltså VR kommer ju aldrig ersätta den verkliga upplevelsen. Alltså känslan av att liksom rida fram på sin häst, doften av stallet, liksom, liksom allt det här. Det kan du ju liksom inte riktigt återskapa. Även om man har försökt. Man har ju försökt med, alltså till exempel det här med, det finns någon så här multidirektionell så här gångband. Alltså man står i princip i liksom en ring, eller den är hexagonisk kanske, men, och där står du i mitten, och jag vet inte om man har något så här, man har några speciella sulor på sig som är liksom som har glid.
Jaha.
Och sen så man liksom lite i som i en skål, och sen så kan du gå i olika riktningar, så att du får känslan av att gå, och det registreras förstås då av spelet som flyttar dig framåt. Och så kan du vända och så kan du gå åt andra hållet. Men du går alltid på plats, så att säga. Så det finns ju såna lösningar. Men jag menar, det kommer ju aldrig bli riktigt som mass market. Det är ju svårt att liksom sälja in sen där till varenda hem. Men jag vet inte. Jag tror att, nu ska vi titta riktigt långt fram i tiden. Vill du göra det?
Ja, kör. Ja.
Då tror jag definitivt på någon lösning likt, vad är det han, Elon Musks, den här Neuralink. Att man kopplar upp sig direkt till hjärnan helt enkelt. Med liksom elektriska impulser. Alla Johnny Mnemonic. Liksom, ja. Var det inte så? De kopplade in honom här bak. Det tror jag definitivt är någon form, alltså det behöver inte vara sladd in i hjärnan, men det kommer vara någon form av interaktion mellan hjärna och spel.
Mm.
Så Så det du upplever helt enkelt alla de här, alltså det är förstås bara en chimär, men du kommer känna som att du sitter där på hästryggen och skumpar. Liksom. Mm. Och du kommer känna doften från stallet. Alla de här sensationerna kommer liksom att registreras av din hjärna. Det tror jag. Och när man når dit, ja, då är vi liksom så här, ja, då är vi framme, ska jag säga.
Då behöver vi inte verkligheten längre.
Nej, och vi behöver inte varandra. Det är det som är det skrämmande. Så är det. Då kommer alla leva i sin drömvärld, tror jag. Och det kommer inte... nej, det är en hemsk framtid faktiskt. Väldigt dystopisk. Och jag inser nu att jag är ju en del av dem som jobbar för att nå dit. Så jag ska kanske fundera på ett yrkesbyte. Men ja, men det tror jag är slutstationen för spel. Är att man har en direkt uppkoppling till spelet.
Det har varit jättekul att ha det här, Daniel.
Det var jättekul att prata med dig, Henrik.
Nej, men då Daniel, då tackar jag så jättemycket och så hoppas att vi inte får se den framtid som du just nu läste.
Jobbar så hårt för att uppnå. Jag hoppas att jag misslyckas helt enkelt. Ja.
Ha det bra och stora tack.
Tack själv.
Hej.
Hej.
Jajamän, där hörde vi Daniel Frostberg berätta. Givetvis så täckte vi inte allt i spel. Vi fastnade vid några käpphästar, kära käpphästar. Och det finns mycket att lägga till. Du får gärna gå in på vår Facebookgrupp Militärsnack, prata om spel du gillar, spel du inte gillar, vad glömde vi ta upp i podden och vad vill du höra framöver. Så vi önskar löjtnanten krya på sig och hoppas att han snart är tillbaks så att ni får njuta av hans röst nästa gång vi möts. Ja, det var faktiskt allt för idag. Lite kortare, men en bra intervju tyckte jag med Daniel. Ha det bra och spela försiktigt. Hej!
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!